Region Norrbotten har börjat skriva ut kultur på recept, rapporterar Kulturnytt.
Typiskt Norrbotten.
Kan du berätta vad det här betyder på riktigt?
De gjorde en studie där folk fick uttrycka sig kreativt och skapa saker och uppleva kultur. Och fick tydligen då positiva resultat av det. Det blev lyckat. Så nu ska metoden föras ut i kommunerna i regionen.
Jag har hört att det även inom att det finns specifik samisk terapiform.
Mm-hmm.
Som är att man ses i naturen istället. Man kanske åker ut och fiskar och pratar där. Ja. Eller liknande.
Men med kulturprecept så hade jag verkligen önskat en specifik lista. Alltså där hade jag velat ha en kulturkanon. Ja, en psykkanon.
Jag håller inte med. Alltså jag tycker att det viktiga är vad som resonerar med en själv. Och det är ju helt olika. Alltså jag tänker att man ska mer ge generella drag. Och så får man själv hitta vad som känns rätt personligen.
Ja, men jag tänker att en psykiatriker då som har träffat patienten skulle kunna ge en...
Att man får lite guidning, precis som kulturkanon är tänkt för. Om man inte har... Vad hade ni gett ut för verk? Om ni var terapeut skulle ge ett verk?
När jag hade en av mitt livs stora depressioner, då fick jag för mig att nu, när jag ändå är hemma här och har sjukskrivit mig själv och bara ligger i sängen, att jag kanske ska se Hannikes Funny Games. Och det skulle jag inte gjort.
Nej, det förstår jag verkligen. Jag tycker överlag att man ska typ se mycket mer abstrakta grejer. Alltså tavlor, kanske poesi, kanske musik. Att film är liksom, det är kanske lite, ja, för mig hade varit lite invasive.
Vid min andra stora depression tittade jag mycket på Tarkovsky.
Ja, det är perfekt. För det är ju som en blandning av allt det. En tavla, musik.
Mm, precis. Det var verkligen inte så att jag tittade på det. Den stod på i bakgrunden. Ah. Det var alla de
här. Den yttersta domen är ju också väldigt relaterbar. När
ja, och alla filmer är 4 timmar långa också. Så det är toppen. Men sen då, om man ändå ska hålla på, alltså Pixar är ju väldigt bra när man mår väldigt dåligt. Alltså, har ni sett App?
Vet du vad det är? Det är som att se en film som det var förr.
Mm.
Det är inga kvinnor med. Alltså det handlar om en gammal man som träffar en liten pojke.
Det är en kvinna med, hon dör i början.
Ja, precis. En kvinna med som bara introduceras som den gamla mannens fru. Som man bara får liksom lära känna så. Och sen så är det bara så här, en hel värld där alla är män. Att det har missat den här senaste åren, 2014s inkvoteringen.
Ja, den kom 2009, så det var kanske...
Ja, kom den så tidigt? Jaha, okej. Ja, då är den förlåten. Den visste bara inte
du att det fanns kvinnor. Du kan ju faktakolla det, men jag tror att den
kom. Det var väldigt coolt om du tog den.
Mm, det gjorde du. Snyggt.
P3, Sveriges Radio. Du lyssnar på P3-klubben. En podd om det viktigaste från Kulturveckan med mig, Nanna Olasdotter Hallberg och Kristoffer Andersson. Och Moa Wallin. Moa, Kristoffer, välkommen till det här kulturprogrammet.
Tack.
Och vet ni vad som har varit viktigast i min kulturvecka?
Berätta.
Nej.
Det har varit två grejer. Jag läser nämligen Lars Noréns dagbok, en dramatikers dagbok, 2015-2019. Jag tror den andra, va? Eller den tredje?
Jag tror att den första kom 2008 eller någonting sånt där.
Mm. Det är i alla fall det ena jag gör. Och det andra är Love is Blind. Ja, men jag tycker i alla fall att det här har varit två extremt starka kulturupplevelser. Men eftersom det här är Petri så ska jag såklart prata om Love is Blind. Men en grej vill jag ändå säga om en dramatikers dagbok. Och det är att det är speciellt när man stöter på en man som verkat inom den svenska offentliga kultursfären.
Mm.
Och man inser att han då har format, eller ja, kanske till och med stöpt dig, Kristoffer.
Ja, jag visste att du skulle komma.
Alltså det här det är så sjukt. Ja, men du, Anders Locke är ett exempel. Att man inser så här, okej, Kristoffers värld har byggts jättemycket utifrån den här personen. Men faktiskt så är ju Lars Norén ytterligare en sån person.
Mm.
Han, alltså stora delar av den här dagboken hade kunnat vara skriven av dig, men också att du inte skriver dagbok.
Med tanke på att det är 00-talets stora litterära svenska projekt, så tack.
Ja, men... varsågod. Alltså förutom då att han internetshoppar dyra japanska klädmärken och muttrar över folk och offentligheten. En väldigt rolig och såklart omtalad del av boken som jag tror att vi redan har tagit upp här är ju när han då avslutar bekantskapen, alltså inte vänskapen utan bekantskapen, med journalisten Elisabeth Åsbrink. Han skriver: jag kan inte upprätthålla en bekantskap med någon som så intensivt åtrår medarbetarskapet på DN Kulturredaktion.
Alltså jag håller med.
Inte ens om det hade varit någon av mina närmaste. Och så, då tar han ut henne på en fika och så avslutar han bekantskapen.
Ja. Alltså jag är ju inte fullt så radikal.
Nog om det, och tillbaka till det andra mästerverket jag har sett i veckan då, Love is Blind. Jag har liksom inte tidigare riktigt fastnat Men nu är jag alltså helt fast. Jag har inte sovit den senaste veckan typ, för att jag har kollat så mycket och intensivt. Det är liksom Netflix-serien då, där människor dejtar varandra utan att ha sett varandra. Och sen så friar de då utan fortfarande ha sett varandra. Och det är sån jävla resa som man som tittare är inbjuden på. För så är liksom alla så skumma som är med. Men sen så händer det någonting i mötet med varandra. Och ännu mer då i förälskelsens skimmer. Så blir deltagarna plötsligt både begripliga och jättevackra. Mm. Och likeable. Och så får man resa vidare då och kastas in i skeendet av verklighet, där par till varon när de liksom ska flytta ihop först på smekmånad och sen bo ihop i Sverige. Och då blir den här partillvaron skingrar, verkligen skimrat, och de blir sina värsta jag.
Mm.
Så man får liksom se dem först sådär vackra, nyförälskade och sen sådär fula som man bara kan bli i en parrelation. Och många har redan skrivit mycket om det här, till exempel om den ganska rapiga viben och att få killar kan konsten att ta en hint. Bland annat Helle Sjunnesson på L och Fanny Svärd på Expressen. Det är ju speciellt hur typ... Nej, men nästan alla par som har stora problem är ju då att killen tycker att tjejen borde släppa till mer. Men tjejen är så här, kan jag först få frågor? Kan vi först ha en emotionell kontakt innan de vill vara då fysiska? Det är roligt att de använder uttryck som kommunikation hela tiden och fysiska. Och det är de två grejerna det står mellan. Tjejen vill ha kommunikation, killen vill vara fysisk. Och fysisk betyder då inte... Det var hångel. Alltså det betyder sex. Det betyder hångel på ett. Det betyder sex. De vill ha sex. Och det är roligt då när deltagaren Johanna sa till en annan kvinnlig deltagare som hade samma problem som hon då, med att killen ville vara fysisk och hon ville ha kommunikation. Då sa hon så: det här är en förlovningsring, not a leg opener.
Pratade hon så också?
Hon pratade så, hon är dalmål. Alltså hon är faktiskt väldigt fantastisk.
Jag kanske inte är så pass välbevandrad i Love is Blind att jag förstår riktigt vad som händer där.
Ja, men först så är de då, ser inte varandra. Som de kallar poddar. Och sen så förlovar de och då får de se varandra.
Okej, för det var min fråga. Alltså, hon har tvingats till den här förlovningen.
Ja, hon har ju sagt ja, men hon har inte satt personer riktigt.
Man skulle kunna argumentera för att en förlovningsring är ganska mycket av en leg-opener.
Det var exakt det jag tänkte säga. Men om man har ju fått den i tv-program, men om man inte har sett, så är det kanske mindre det.
Yeah.
Men annars skulle jag verkligen vilja ifrågasätta det påståendet på ett strukturell basis.
Men det beror på att, alltså, det finns ju då en kille till exempel som är kristen, som inte haft sex på 3 år och vill vänta då till bröllopet.
Mm. Mm.
Då menar han väl att det inte är en leg-opener, utan det är bröllopet som är en leg-opener.
Ja.
Men tillbaka till då Johanna, hon som satt inte i en leg-opener. Hennes kille Daniel, han är liksom väldigt mycket säljare, om ni fattar vad jag menar. Och han har då en jättestor blockering kring att prata med sin fästmö. Alltså hon liksom kastar lite ut krokar för honom att följa upp. Alltså hon kanske säger, det här var jätteviktigt för mig och min syster typ, eller så. Hon bara, när jag reste i... Vad hon reste? Ja, jag vet inte. Och så är han så här, jaha. Och så går han vidare och pratar om något annat väldigt ytligt. Han är inte nyfiken överhuvudtaget på henne. Mm. Då är hon så här, jag skulle bara vilja få en fråga. Alltså jag skulle bara vilja, innan vi intima, så skulle jag bara vilja att han vill veta något om mig.
Förlåt, jag får så mycket klåda
av
de här beskrivningarna. Vara intima och vara fysiska. Vad är det med folk? Säg det ni menar istället.
Alltså att folk orkar göra så mycket relationsarbete. Jag blir utmattad bara av att höra. Vi måste kommunicera, eller vi måste vara fysiska.
Kan vi inte bara liksom sitta här i varsitt hörn, på sin höjd liksom, dra en runk för sig själv och titta på tv ihop?
Mm. Ja, det är det inte bara man... sitta här i varsin bostad.
Jag tänker att ni ska få höra då när han liksom förklarar för de andra när de ses mellan paren. Och han förklarar hur omöjligt det är. Alltså hon bara ber om en sak, och det är att ställa frågor.
Mm.
Och var intresserad av honom. Och han förklarar hur svårt det är för honom att göra det.
Men en ganska enkel sak. Bara så här, prata med mig. Kommunikation. Men jag lyckas kanske inte hela vägen. Men jag ska verkligen försöka med allting. Jag gör i alla fall allt jag kan.
Du borde inte se det här programmet, Nanna.
Varför?
Jag tror att det gör dig ledsen.
Nej, jag blir på jättegott humör. Jag tycker det är jättekul, jag tycker det är underbart. Och han, det är en annan rolig situation
med
honom.
Är det för att du njuter av andras olycka?
Nej, det är det faktiskt inte. Jag ska säga att det är ett par som är helt fantastiska. Som är så bubbliga och gulliga. Och så är man bara så här, när ni får se varandra, ni kommer bli så kåta. Och så blir de det. Så det är en solskenshistoria. och ett till par som inte kanske inte är så charmiga, men det går bra för dem också. Men den här killen då i alla fall, Daniel som han heter, han får också höra att du kanske ska ta reda på hennes kärleksspråk. Du kanske ska ta reda på vad hon har för kärlek. Alltså, det kanske inte är för henne beröring. Hon kanske vill ha något annat. Och då är han så här, ja, jag måste bara luska ut. Jag måste bara luska ur det. Jag måste bara luska ur det. Hur ska jag kunna luska ur det här? Och alla är så här, fråga henne. Och han kan fortfarande typ inte bara... Oh, hur ska du skura? Han kan liksom inte, han kan inte förstå att det kan vara så enkelt. Nej. Att han kan bara ställa en fråga och få ett svar.
Han börjar med att sätta upp en övervakningskamera.
Men det som verkligen då fångar mitt intresse är den kristna deltagaren Lars-Erik som vi var inne på lite innan. För hela hans plott är till en början att vi ska, om han ska följa sitt hjärta då, eller Gud. Han öppnar alla dejter med att berätta om att han är en man av Jesus, vilket då skrämmer bort i princip alla kvinnor. Förutom Danette, som även hon är kristen. Och de får en jättefin connection. Den enda personen liksom glömmer bort och nämner det här om Gud för är ju då Ronja. Som är, hon är extremt likeable på många sätt. Och verkar liksom gillad av alla. Och de bara skrattar upp. Alltså han glömmer bort att nämna Gud. Så de bara pratar om typ dumma grejer, typ chips eller så här. De bara så här, aha. Och så blir han liksom verkligen förälskad i henne då. Och sen så kommer dagen när han måste välja. Ska han följa sitt hjärta eller sin tro? Svår fråga. Han är så här, är det här ett test av Gud? Eller är det liksom en prövning? Eller är jag fri att välja? Ja, men för att Danette och han delar kristendomen. Och de tycker om varandra. Men med Ronja blir han förälskad. Alltså han blir så fnissig och liksom skiter i...
Jag tror att så mycket bibelstudier har jag ändå att jag tror att Gud är helt fin med att han går och haffar Ronja.
Det kan man ju tro. Så han följer sitt hjärta och resultatet blir katastrofalt. Alltså Ronja blir då oerhört skrämd. Det första som sker när de träffas är att Lars-Erik då är väldigt rätt fram. Så han ger henne en lapp där det står att han älskar henne och så ber han henne läsa det högt. Och då blir hon jätteskrämd.
Det skulle funka på dig va, Moa?
Ja, förut. Innan jag blev så cynisk. Men gemensamt för alla de här deltagarna känns som att de går in i det här programmet med väldigt mycket individuellt bagage som de borde rätta ut innan istället för att lämpa över allt på en partner.
Men annars är man väl inte med i en tv-serie, en reality-serie, om man inte är emotionellt. Det är väl ingen som är så här, jag har lite emotionellt bagage som jag är helt klar med och därför går jag med i den här tv-serien.
Nej, eller, men Lars-Erik borde ha gjort upp med Gud innan han deltog i Love is Blind. Säger jag har inte sett programmet.
Hans mamma dog för 3 år sedan och då bestämde han sig för att inte ha sex förrän han är gift.
Det är information man vill veta innan man förlorar sig.
Men det berättar han, absolut. För alla som vill veta. Även vi tv-tittare. Okej, till hans försvar ska man också säga att det här var ju första gången de sågs, vilket är konstigt, men det var också första, de förlovade sig också då. Så det gör ju också att, programmet gör ju att allt blir lite vänt upp och ner, det blir lite konstigt. Men sen så i alla fall så, han är lika stark i sin tro på Ronja som i sin tro på Gud. Han är verkligen såhär, det är du och jag Ronja, oavsett vad, du är min fru, du är så vacker och hon är mer och mer såhär,
typ,
fan, och han sitter och kollar liksom med sin intensiva blick och liksom såhär, alltså bara granskar henne hela tiden och det, också kanske inte riktigt alltså han är bara så här, vi är så lika, du och jag är i princip samma person, och man bara nej, du har bara glömt ställa en frågor, du också. Ja, men ju längre de umgås desto större problem blir det då med Lars-Eriks tro. Lars-Erik tycker bland annat att Svenska kyrkan är extrem eftersom de inte ens tolkar Bibeln längre, men vi kan höra lite vad han själv säger.
Ja, det är min kristna tro som är det största bekymret just nu. Hon säger typ att jag är väldigt extrem i min tro. Jag tycker inte jag är extrem någonstans. Jag tycker jag är en väldigt resonabel människa. Och det blir så här, jag fattar inte vart du vill komma med den här frågan. Det känns mer som att det kanske är för att du vill hitta en utväg i sådana fall. Det är lite där jag känner att jag kanske blir ifrågasatt. För du borde veta att jag har väldigt fina värderingar. Och då blir det så här, i vissa stunder om man träffar en artist hade du inte ifrågasatt värderingarna på samma sätt.
Inte att du inte har fina värderingar, men har vi samma värderingar?
Så sen, jag vill bara ha en lättsam dag nu. Kan vi inte bara ha en lättsam dag? Måste vi prata om det
här? Fråga, är han en väldigt resonabel människa med väldigt fina värderingar? Du kan få avgöra den.
Nej, men jag vet inte det. Jag kan faktiskt inte svara på det. Jag känner inte honom. Jag har bara sett program. Det är svårt att veta. Man blir ju väldigt klippt i sådana program. Ja, men den då alltid annars så glada och lättsamma Ronja blir bara allt mer sammanbiten av Lars-Eriks då intensiva kristna blick. Och så en dag så ordnar produktionen så Lars-Erik får träffa då den kristna pangbruden Danette som han valde bort för att följa sitt hjärta. Alltså hon är då så pissnygg. Vi kan bara höra en kortis på hur det mötet var.
Antingen så är det Gud som har gett mig 2 val här, det jag äntligen får välja och kanske bli lycklig Eller så är det för att jag ska lära mig min sista läxa.
Men Gud har inte gett dig något val. Du får inte välja Ronja. Hur svårt ska det vara att förstå?
Ja, för Ronja vill inte ha det. Nej. Han gjorde ju inte valet, Ronja. Och Gud straffade direkt. Det var fel val. Han skulle ha tagit Danette. Alltså, jag tycker bara roligt i en svensk kontext. Att det är så himla ovanligt att vi har en kristen plott i reality.
Mm.
Och att det liksom nästan piggar upp, tycker jag, att få in den här kristna elementet. För man är så himla ovan. Alltså man vet nästan inte hur man ska tolka det. Man bara, Och då dessutom att det liksom självklara valet i även en kristen värld. Så bara, följ ditt hjärta eller följ Gud. Bara, nej, du ska alltid följa ditt hjärta. Och här gör han det och det blir utfall katastrofalt.
Har Joel Halldorf sagt någonting än?
Nej, men däremot har den kristna tidningen Dagen rapporterat om till exempel Jan Erik skapar då en bönring innan han ska gå in och fria. Mm. Där han liksom samlar alla män, står han i mitten och gör en bön. Och alla män går med på det. Alltså de går med på det. Det är faktiskt väldigt gulligt att de står där runt honom. Och sen så följer de upp då med en lång intervju med Lars-Erik. Men jag tror bara att den synen på kristendom har förändrats. Alltså jag tror bara inte det här hade hänt för bara 5 år sedan. Att man hade haft den här plotten. Att det är liksom ytterligare ett tecken på att Sverige går bort från det sekulära.
Mm.
Antingen det, eller så är det bara för att Love is Blind har en så stor internationell publik. Jag vet till exempel att Kim Kardashian har sagt att de kollar på alla Love is Blind, oavsett nationalitet. Och då kanske Lars-Erik är mer begriplig i typ en amerikansk kontext.
Jessica Almenäs blev internationellt känd efter förra säsongen, minns jag.
Är det sant?
Va? Varför då?
För att det är så stort utomlands.
Hon kom in typ en gång per program och säger något som en robot hade sagt.
Jag har börjat men inte avslutat den nya Yoko Ono-biografin.
Kul!
Love, Magic, Power, Danger, Bliss. Yoko Ono and the Avant-Garde Diaspora.
Bra namn.
Verkligen. Det är väldigt viktigt att biografier har väldigt långa namn, känner jag, överhuvudtaget. Författaren då, han heter Paul Morley, som jag älskar, by the way. Han skriver på första sidan att John Lennon kommer inte nämnas i den här boken. Dels är han ju redan då misslyckad, och dels misslyckas han många gånger till sen. Han var ju tidigare då skribent för den brittiska tidningen New Musical Express, i folkmun kallad NME. Och det är väldigt mycket som pågår här. I hans texter tidigare kunde det vara så här, ja, men det kunde vara gamla mögiga situationister, Roland Barthes, filmer, arkitektur eller bara någonting som väldigt avlägset hade med ämnet som rubriken sa att texten skulle handla om att göra. I den här boken börjar han då inte med Yoko Ono utan med avantgardismens födelse på 1800-talet.
Ja.
Det är precis så här.
Varför man behöver förstå det för att förstå Yoko Ono? Liksom.
Självklart. Alltså det är ju ändå lite relaterat ämne. Vi sa ju i förra avsnittet att Tina Turner brukar kallas rockmormor.
Ja.
Och Yoko Ono är ändå avantmormor eller någonting sånt i så fall.
Men kan du bara ge lite kontext till adventrörelsen som det heter?
Nej.
Okej.
Det kan jag faktiskt inte.
Man får läsa själv.
Ja, men alltså, den föddes ju, det var en väldigt positiv rörelse i den månen att den verkligen trodde på kulturen och att den liksom kunde frigöra både människan och politiken från våra dagliga ok. Alltså, den hade otroligt stora förhoppningar på konsten.
Just det. Ett klassiskt verk är väl Marcel Duchamp till exempel, när han vände upp och ner på en pissar och ställde ut.
Ja, om man,
alltså, det är så...
Ja, man använder liksom så här olika kabarier, vad som helst, för som liksom olika testmiljöer för vad som var möjligt att göra inom konsten och så vidare. Yoko Ono har ju annars varit mest känd som John Lennons fru, va? Den allmänna historieskrivningen är ju att Yoko Ono var en talanglös golddigger.
Ja, eller i alla fall då, av Beatles.
Ja, precis.
De andra
i Beatles tyckte att John Lennons jobbiga fru var en talanglös golddigger.
Ja.
Och sedermera, föga förvånade, började resten av världen också tycka det.
Men det kanske är... Nu skulle jag väl ändå säga att det ryktet har kommit lite... Eller det har väl lite förändrats. Man tycker väl ändå, ja...
Ja,
det är en av världens absolut största konstnärer. Mm. Är väl ändå det man tänker när man hör Yoko Ono.
I så fall är du väldigt modern.
Alltså
Alice Coltrane, John Coltranes fru, ansågs också vara en hopplös nolla när de var ihop, men fick en renässans många, många år senare. Och idag anses hon ju typ vara typ världens viktigaste jazzmusiker, alla kategorier ibland. Jag upplever inte att Yoko Ono har överhuvudtaget den statusen. Vi får gärna tycka det. Jag tycker att det vore kanske bra. Men alla som sätter stor heder i att säga The Beatles, och inte bara Beatles, de tyckte att hon gjorde tuffa, häftiga John till en sån här fredsälskande hippie, va? Som gjorde singlar om att man ska vara snäll och inte dum.
Mm.
Men då, som du var inne på, Nanna, jag tycker då att det är hög tid att K-märka hippien. Och framförallt kanske den avantgardistiska tanken. Man behöver verkligen den avantgardistiska tanken, varför kan jag inte ens prata, i våra liv. Alltså, och det är en känsla jag ändå haft med mig ett tag. Närmare bestämt så jag tidigare i år träffade Marianne Lindberg de Gär. Och hela hennes uppenbarelse var att jag liksom så här ville göra en staty av henne.
Mm. Hon kanske kan göra statyn då? Eftersom hon gör ofta konstnär som ofta gör skulpturer.
Ja, precis. Nej, men
som du säger vad du vill ha, kanske hon kan skapa den.
Jag vill ha dig som staty, kan du göra det? Det finns också inget lättare att klaga på än artister som har ett samvete. Liksom, vad tycker du, Mo, om Bono?
Bu.
Ja, jag vet, han är ju också planetens jobbigaste människa, men det är ju liksom, det är ju inte någon annans fel.
Det är lågt hängande frukt.
Så istället kan man då tänka på Yoko Ono, va?
Ja.
Eller hur? Född 1933 i Tokyo. Och hennes barndom domineras då av en enda sak. Operation Meeting House.
Vad betyder det?
Ja, nu ska vi få höra.
Ja,
natten mellan den 9-10 mars 1945 så flög då 334 amerikanska B-genier in på låg höjd. Ni märker att jag håller på att göra stämning här. Och släppte napalmklusterbomber över Chitamachi, som då var en av de mest tätbefolkade stadsdelarna i världen. Trähusen brann, 16 kvadratmeter försvann på 3 timmar.
Kvadratkilometer.
Ja, precis. Tack, Moa. Jag var ju i Tokyo för ett år sedan och söp i Pissväli, ett av de två väldigt få kvarvarande distrikten som inte liksom fick byggas upp igen efter andra världskriget. Det dog 100 000 människor på en natt. Det är alltså 1 miljon människor som förlorade sina hem.
Men det är väl också så hemskt med nervgiftet. Eller? Alltså jag vet bara hur det är i Vietnam, alltså med Agent Orange som har släppt ut, att människor liksom 3 generationer efter har fysiska problem och förhöjd cancerrisk och liksom...
Ja, alltså vi kommer ju ihåg atombomberna över Nagasaki, Hiroshima, men det här är alltså då det dödligaste flygbombningsanfallet i mänsklighetens historia.
Herregud.
Och dödligare än både Hiroshima och Nagasaki. Man kallade det den svarta snöns natt. Men eftersom Yoko Ono är en nepo baby, eller var en... hennes mamma var klassisk skolad musiker, och hennes pappa jobbade typ mer eller mindre...
Bankir och tidigare klassisk pianist.
Exakt. Jobbade på bank, tänkte jag. Vad det jag tänkte säga. Så de lyckades i alla fall ta ut henne från Tokyo till landsbygden. Och vad mötte Yoko Ono där?
Fattigdom kanske?
Nej, den öppna blåa himlen på en gräsbeklädd kulle. Det här blir då alltså startpunkten för hennes egen avantgardism. I en himmel helt tömd på bomber.
Mm. Vadå, det var så hon liksom formade som konstnär?
Ja, åtminstone enligt Paul Morley.
Men vad, det kan man ju tänka sig.
Jag köper historieskrivningen, verkligen. Och då kan man ju inte då i den här kontexten sluta längta efter att Nanna blir gammal, va? Eller hur?
Vad gullig ni är.
Där kommer du stå, va? Med upplevelsen av att genomlida tredje världskriget. Fullfjädrad med kunskap om hur jägare och samlare levde. Och
hur man ska mot alla oss.
Ja.
Som en kackalacka.
Då och då kommer en utbristigt svårartat performance-vrål.
Hoppas.
Ja. Några gråsugge kanske tycker att hon är lite töntig.
Mm.
Men du och jag, Moa, kommer veta att hon är det absolut sista av rasen människa som finns.
Ska hon vara helt ensam?
Det är du och gråsuggen. Där står du under den öppna himlen. Naturen kommer att komma tillbaka. Det du kallade Stockholm är liksom en gräsbeklädd äng.
Just det. Och så gör det helt själv.
Ja, vrålandes, ett performance-vrål mot den öppna himlen.
Vilken fruktansvärd ålderdom. Ja. Ja, men det får väl bli så då, om det måste. Men jag ska fortsätta leva själv. Vad ska jag prata med?
Om Wall-E kunde göra det.
Då kan jag. Mm.
Stora Pixar-avsnittet.
Ja, verkligen. Moa,
mamma,
vad tänker du på?
Inget.
Vi hörs nästa vecka och ja, då är det du och jag, Kristoffer.
Ja.
Och ni ska veta att vår producent är Mattias Valenius och vår tekniker Astrid Ankerkrona. Och vi görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P3. Hejdå!
Hejdå!
Hejdå.
En produktion av Filt för P3, Sveriges Radio.